Podplay.
Civil arrest.
Verkligen, verkligen så, fast på franska.
Arresté civil.
Det var nog säkert rätt. Det lät väldigt rätt.
Visst.
Polisen har liksom ingenting. Det finns inga fysiska bevis. Det finns liksom ingenting som kan knyta dem till mordet. Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Hallå!
Vi sitter ju tillsammans även den här veckan i en underbar studio. Det känns så liksom lyxigt och proffsigt.
Den här studion är ju, det som är skönt med den är att det finns inget mixerbord nära till hands.
Inget att spilla på direkt.
Inget att spilla på direkt. Jag kan nog kasta en kaffe på din vita tröja, ska du säga. Men det känns liksom lugnt att jag inte kommer hälla någonting i Lotta Bromers mixerbord. Det känns också väldigt skönt att det här känns som våran liksom
setting.
Det vill säga, den är tillbaka lutad.
Jajamän.
Alltså sådana här mickar på arm i min
dröm. Det
är
underbart.
Om man vill se hur vi sitter här i vår studio så tror jag att man kan gå in på Podplays TikTok, eller? Få någon slags smakprov från veckans inspelning.
Ja.
Jag tror det.
Ja. Eller?
Anna är naken.
You will never know what happened next. Hur är läget då?
Jo, men det är bra, tack, tycker jag. Det känns, jag tycker det ändå sätter lite guldkant på vardagen att man får sitta här med dig,
eller hur?
Anna.
Detsamma.
Härligt, hur mår du?
Jag mår bra. Jag tog en underbar promenad hit. Det är ju en strålande dag.
Så krispigt.
Krispigt. Mm. Så det är jättebra. Mm. Livet leker.
Är det något annat du vill?
Nej, men jag har ett tips den här veckan.
Ah, nice.
Som jag klämde i helgen.
Ah.
Kollat väldigt mycket på tv i helgen, kan jag berätta. Och,
glad för din skull.
Ja. Det är en dokumentärserie i tre delar på Netflix som heter American Nightmare.
Just det, jag har sett den flimra förbi.
Alltså, det är samma som har gjort Tinder-swindlaren som har gjort den här. Det handlar alltså, det inleds med att det är en kille som är typ 30 kanske, som ringer till polisen, klockan är 2 på dagen. Och säger att min flickvän blev kidnappad i natt. Och de bara, okej, klockan är 2. Mm. Varför har du inte dragit tidigare? Och sen så liksom inleds det här jätte konstiga fallet. För han hävdar då att anledningen till att han inte ringt är för att kidnapparna har sagt att de övervakar honom. Ah, så att om han kontaktar polisen så kommer de att skada henne. Och sen så händer det massa konstiga saker. Är hon kidnappad? Är hon mördad? Är han inblandad? Helt galen historia.
Hmm. Spännande!
Ja.
Vad sa du till heter?
American Nightmare
American
på Netflix.
Nightmare. Nice.
Sen såg vi en riktigt kass serie, men som var så spännande så att vi inte kunde sluta titta. Som jag också kan bara liksom säga, det är ingen true crime. Den heter Fool Me Once, också på Netflix.
Okay.
Den var, så vet man var så här, manusförfattarna vet inte själva hur det här kommer sluta. För det var bara pjong, 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 pjong. Alltså åt alla
håll. På det
där
liksom såpasättet.
Ja, exakt så.
Man bara, nu hänger vi bara en på en klippa en hel säsong.
Typ att det var så.
Ja.
Det var helt, den var helt sjuk. Men vi såg ändå 8 avsnitt i helgen.
Oj, jävlar. Och då är du ändå ingen binger.
Nej, jag sa det till Oscar, men det här har väl typ aldrig hänt sedan vi blev ihop. Att vi såg 4 avsnitt en kväll, 2 en kväll och 2 en kväll.
Tänk vad länge du höll dig vaken.
Ja, och Oscar bara, när vi såg sista avsnittet igår kväll. Kan vi få tillbaka de här 8 timmarna, tack.
Och den här känslan vill du skicka vidare till våra lyssnare.
För den var ändå sjukt spännande. Du vet, så fort jag vaknade på morgonen så tänkte jag bara, undra vad som händer.
Gud vad härligt.
Ja, men den var jättedålig. Så att, men ändå,
det är någon slags tips och antitips.
Exakt. Mm. Har du några bra tips?
Nej, jag tror inte det. Jag har liksom bara, nu då efter att alla andra blivit klara med det så tänkte jag, nu ger jag mig in i Love is Blind. Så.
Men vet du, jag tänkte att jag skulle göra det. Men sen så hittade jag den här American Nightmare istället. Jag är där och nosar lite ändå.
Det är bara, det är en väldigt bra Love is Blind-säsong.
Alltså, ja, alla säger ju det.
Men igår såg vi också en Netflix-dokumentär om Anna Nicole Smith.
Ooh.
Som ju bara är en sån fruktansvärt sorglig historia. För den är en sån där, den är typ i en tid när det känns som att saker liksom flimrade förbi. Så man var medveten om henne, man var medveten om att hon gifte sig med den här gamla gamla mannen. Man var medveten om att hon dog, så här. Men det är liksom mycket runt omkring som man inte...
Nej, man känner inte henne riktigt.
Nej, man känner inte henne, och hon känns som att det var nog inte så många som gjorde det typ.
Hon gick ju bort när vi var typ...
2007.
Exakt. Mm. Och redan då fattade man ju ändå... Okej, vi var ju typ myndiga då, men vi fattade ju att det var ett väldigt sorgligt öde.
Verkligen.
Hela hennes liv var, kändes bara hemskt.
Men hon är ju också, du vet, liksom så en typ sexuell kvinna och en väldigt, väldigt känd kvinna, en väldigt skandalomsusad kvinna, just i den där tiden när pressen var kanske som värst mot kvinnor. Alltså, som ju liksom är med hela så här, Lindsay Lohan och Paris Hilton och Britney Spears, inte minst liksom. Att det är så här, hon är ju extremt jagad. Och det var så jävla sorgligt.
Gud vad hemskt. Okay.
Den ligger på Netflix i alla fall. Men jag vet, har jag ingenting.
Du har bra. Okay. Men då kanske vi bara ska...
Det tycker jag.
Hit the road,
Jack. And don't you come back.
Det är du som börjar, va?
Idag är jag som börjar. Det är augusti 1897 och vi befinner oss på landsbygden i fuck. Damn you, France.
Du ska alltid dit ändå.
Jag vet. Ardich, tror jag.
Ardich.
Jag vet inte. Det stavas alltså Ardeche. Men jag tror inte man säger det. Det känns som att alltid något som är ska vara tyst. Yep. I sydöstra Frankrike. Det är en varm sommardag och en fransk familj, en mamma, en pappa och deras tre barn är i skogen för att barnen liksom ska leka och föräldrarna och säkert barnen till viss del med ska samla ved. Kvinnan i familjen håller koll på de två yngre barnen medan pappa och den äldsta sonen ger sig iväg på sitt egna lilla äventyr. Men så plötsligt bryts lugnet och stillheten och en man attackerar henne bakifrån.
Mm-hmm.
Han kastar sig över henne och hon skriker allt hon kan. Och han är uppenbarligen omedveten om att hon inte är ensam i skogen. Men snart så överrumplas han då av hennes man. Och ett slagsmål utbryter i den här gläntan.
Okej.
Gärningsmannen har tillhyggen med sig och gör allt han kan för att skada liksom, och komma loss då. Slagsmålet blir högljutt och andra bybor hör oljudet och springer också dit. Så att i mitt huvud så blir det verkligen, du vet, när man spelar The Sims, så det blir en sån här boll.
Ja.
Så tänker jag med det. Det verkar som att det är lite så, i alla fall. Och till slut då så övermannar man den här mannen i skogen och några bybor håller fast honom medan andra söker upp polisen.
Civil arrest.
Verkligen, verkligen så, fast på franska. Arresté civil.
Det var nog säkert rätt. Det lät väldigt rätt.
Visst. Så de liksom, polisen kommer dit och han vaktas då liksom av några bybor och polisen griper honom. Och han åtalas för någon typ av så här, du vet, störande av ordningen eller någonting åt det hållet.
Okay.
Och döms till ett par månader i fängelse. Men snart kommer han stå åtalad för ett mycket värre brott och hans straff kommer att bli väldigt mycket hårdare. För det här är början på slutet för en ökänd seriemördare. Den franska rippen. Josef Bacher. Föddes 1869 in i en fattig bondfamilj med massor av barn. Han skickas till något slags... Alltså, han, jag vet inte om han uppfostras av munkar eller nunnor. Antagligen munkar.
Jag gissar det.
Ja. Och han trivs väldigt, väldigt bra i den liksom, strukturen. Mm-hmm. Han gillar ordning och reda och att någon annan ser vad han ska göra. Jag tänker att det kanske också är därför som han, när han blir lite äldre, trivs så himla bra i militären.
Ja, tydliga förhållningsregler.
Exakt så. Men efter ett par år kände han sig frustrerad. Han tyckte inte att han steg i graderna så snabbt som han förtjänade. Och det visade sig att han helt enkelt typ inte ansågs vara rätt persontyp att bli, alltså, ledare. Nej. I militären. Och för då att visa dem hur fel han hade så slog han sönder sitt rum och skar sig i halsen.
Okay.
Så att de Alltså,
prove them.
Verkligen. Så efter det så hamnar han på sjukhus och sparkas sen ut ur militären. Men han är inte sysslolös för det. För den unge Vacher har andra viktiga saker att ta sig för. Han är nämligen väldigt kär.
Mm-hmm.
Han har under sin tid i armén träffat en ung kvinna som heter Louise Baron. De har dejtat en kort tid, men Josef är helt enkelt lite för på. Så att de har dejtat innan det här liksom, innan han liksom skadar sig själv och sådär.
Mm.
Så de är på några dejter, men han är liksom extremt på. Han går väldigt snabbt fram och föreslår då att de ska gifta sig. Och Louise är såhär, nej tack. Typ. Mm. Hon blir avskräckt. Och du vet, hennes familj är inte för det här. Alltså det är liksom, det blir stopp. När han kommer ut från sjukhuset bestämmer han sig för att söka upp henne och försöka övertala henne att de ska ge det, give it another go. Och hon är fortsatt inte intresserad överhuvudtaget liksom. Och han blir då allt mer desperat då när hon om och om igen avvisar honom. Hennes föräldrar är liksom, han söker upp dem med och så här, försöker övertala dem med, det går inte bra. Han accepterar liksom inget avvisande från något håll, om man säger. Och till slut så söker han upp Louise ännu en gång personligen och friar då till henne igen.
Man gillar ju en man som vet vad de vill ha, fast bara till en viss gräns känns det som ändå. Det är också smakfullt att kunna ta ett nej.
Alltså ja, för det han gör när han återigen säger nej är att han skjuter henne i ansiktet.
Okej.
Okay. Och sen skjuter han sig själv i ansiktet med.
Va?
Ja.
Och att du svarar så som att det var helt naturligt.
Ja. Ja. Det är som man gör när man inte kan ta ett nej.
Herregud.
Mm. Men båda två överlever. Hörde någonstans att det var rötna kulor. Att de bara var liksom, de, ja, det var low quality.
Ja.
Så båda två överlever. Helt absurt, ja, faktiskt. Men Josef kommer leva resten av sitt liv med ärrbildning och minskad rörlighet i ansiktet. Och strax innanför hans ena öra sitter en kula fast. For the rest of his life. Efter det här så hamnar han återigen på sjukhus, alltså någon slags liksom mentalsjukhus, om man säger så. Och får där behandling både för sina fysiska och psykiska problem. Han hamnar på någon slags, alltså han sitter ett år typ på ett sjukhus i Djura. Och under den tiden så tillåts han skriva brev till Louise. Men bara ett i månaden.
Okej, okay. Alltså, snälla.
Bra, där. Jag tänker verkligen att vi har visat honom att så här får man inte bete sig. Och efter det här året så anses han, alltså han friskförklaras. De är så här, han är ingen fara. Och så skickar de ut honom. Och det kommer få förödande konsekvenser.
Mm.
Det är april 1894 och Josef Vacher är 25 år gammal när han kommer ut från sjukhuset. Bara någon månad senare mördar han sitt första offer. 21 år gamla är Eugène Delhomme i Barapär. Wow. Hon mördas i maj det året och hon, alltså jag tror det verkar som att hon kanske är på väg från sitt jobb, vilket ibland beskrivs hon som en typ fabriksarbetare och ibland som att hon jobbar i kvarn. Det verkar vara lite olika sådär. Och när hennes kropp hittas så liksom går det som chockvågor i det här lilla samhället för att det är våldet som hon har utsatts för både innan och efter döden är alltså extremt. Mm. Grovt, verkligen. Mördaren har strypt henne och knivhuggit henne i halsen, men då liksom inte nöjt sig utan fortsatt attacken efter att hon har dött. Liksom.
Mm.
Och just det här fruktansvärt brutalvåldet är genomgående för alla de mord som kommer att knytas till Josef Vacher.
Mm.
När jag läste om det här var det lite grann som när jag läste om Jack the Ripper, som ju är bara är alltså några år tidigare.
Mm.
Just det här att, alltså att man chockas själv av, det känns det är så länge sedan, yeah, och så här, att just att våldet är så fruktansvärt brutalt på det där ur huvudet illamående sättet. Yeah. Liksom. Det är samma typ av gärningsperson det här. Liksom. Mm. Och samma typ av brottsplatser, eller vad man ska säga. Förutom att det då är på franska landsbygden och inte London.
Nej.
Vid den här tiden har Frankrike många kringresande arbetare. Alltså jag läste om, du vet att det var typ så 400 000 som typ reste till där det fanns jobb, beroende på säsong. Liksom. Vagabonder.
Mm.
Mm. Och som verkar vara standard i alla länder så är liksom rasismen, misstron och hatet mot resande folk även här väldigt utbredd. Liksom. Och Josef Vacher typ ansluter sig till den här typen av så alltså av strömmad, han reser runt med dem liksom och tar arbete på någon gård här och där, eller du vet så här, ja men jobbar med typ det, ibland så han har typ något dragspel, ibland spelar han musik, ibland så tigger han gör liksom olika saker men rör sig med de här liksom arbetsströmningarna, om man ska säga. Och som det ju var, liksom, som ju återkommer den här typen av gamla fall, är ju att det finns ju inget som helst samarbete eller liksom kommunikation mellan olika områden.
Nej.
Vilket gör då att han kan liksom mörda någon på det mest brutala sättet i en stad och sen typ gå 3 mil.
Mm.
Och sen, det kommer aldrig finnas någon koppling.
Nej. Typ.
Och de flesta av hans offer arbetar med djur. Alltså de är typ, de är herdar liksom.
Mm.
Herdar.
Ja,
fårherde, ja, ja, exakt. Och det gör ju att de rör sig alltså ensamma långt ifrån samhällena, mm, typ ute i bergen och så här. Mm. Och det utnyttjar då Josef Ascher. Det finns några namn på några av hans liksom offer och de man tror han kan ha mördat också, men det känns som att det är ganska mycket som inte är, alltså det finns inte jättemycket.
Nej.
Men här kommer några exempel på de som utsattes för hans mm. våld då. Ett av offren var 13-åriga Louise Marcel som jobbade med att vakta får i Vacuer, 3 mil norr om Montpellier. Och hon mördades i slutet av 1894. Senare samma år, alltså också 1894, hittades 17-åriga Augustine Morteau vid en väg i Dijon. Men något som är, och det är flera liksom unga kvinnor mm. i liksom bland hans offer, men det som är lite ovanligt med honom är att det också är både pojkar och typ en äldre kvinna också, så mm. att, alltså de, hans offer liksom profilen för offren är varierar liksom, mm. vilket känns lite ovanligt typ.
Ja.
En av dem är den 16-åriga pojken Victor Portalier som också jobbar med djur då, och det är, han hittas av sin vän när hans typ kona han vaktar typ kommer gående, du vet, ner för ett berg mm. själva typ, och han bara, där, hans kompis bara, det här är inte så likt honom, så han går liksom upp och typ hittar honom brutalt mördad vid något träd typ. Mm. Och det är mellan, i Onglas mellan Lyon och Marseille. Och det är sommaren 1895. Och 2 år senare mördas 13-åriga Pierre Lorraine väster om Lyon. Även han under sitt arbete som herde. Och många fler lika brutala mord sker då runt om i Frankrike under tiden 1894 till 1897. Innan någon till slut får stopp på dödandet.
Mm.
En dag, sommaren 1897, dricker nytillträdda utredaren Emile Fourcroy kaffe på kontoret i Belay vid Alperna när en av hans kollegor kommer in i rummet med en tidning. På tidningens löpsedel går det att läsa om det fruktansvärda mordet på Pierre Lorraine som skett bara några dagar tidigare. Och Lyon då, där det här sker, det är inte deras distrikt, men fallet typ liksom påminner om ett annat som mm. har då skett i deras område. Och det är just det olösta mordet på Victor Portalier från 2 år tidigare. Och det gör att, men den här Fourcroy blir liksom nyfiken och bestämmer sig för, han bara, vad konstigt det här är typ, det här måste jag utreda. Så han djupdyker i Portalier-mapparna och snart börjar han då höra sig för, hur ser det ut i andra distrikt? Finns det andra brott som är liksom liknande här? Och snart har han ytterligare 7 fall på sitt bord och sätter ihop en lista på de likheter som finns i morden, alltså vilken typ av brutalt våld som har använts mot vilka kroppsdelar, vad har gjort innan döden, vad har gjort efter döden och sådär. Alltså modernt polisarbete mm. fast 1897.
Mm.
Och snart är han då säker på att samtliga har begåtts av samma brutala man, och han inser också att det finns likheter i flera vittnesmål från människor som säger sig ha sett en misstänkt man i samband med morden.
Mm.
En man med ärrat ansikte och starka ögonbryn. Han intervjuar flera av dem och sätter ihop ett signalement som skickas ut till polisstationer runt om i landet. Och som tur är har då poliserna som möter Josef Ascher efter att han attackerat den här kvinnan i den här gläntan, de får upp liksom en sån, vänta lite nu.
Mm.
Så de typ tar kontakt med den här Emile Fourcroy och är så här, skulle det här kunna vara din person? Och han bara blir typ elologor och bara, skicka hit honom!
Mm.
Alltså han känner direkt att så här, this could be my guy.
Mm.
som sagt, alltså, det här är ju en man som uppenbarligen är lite före sin tid. Då menar jag inte Josef Wacher, utan jag menar Emil Forquet. Yeah. Det här är ju liksom väldigt kort efter då Ripper-utredningen, där de var så här: kan vi klä ut poliser till kvinnor just det, och låta dem patrullera runt? Mm. Det var typ deras främsta, främsta utredningsmove i London. Och alltså han kommer typ fortsätta att revolutionera utredningsarbetet. Han bestämmer sig för att han inte då, vilket var kutym vid den här liksom, tradition vid den här tiden, han ska inte plåga och tortera Josef för att få ut ett erkännande, utan han ska prata med honom. Wacher berättar om sitt liv, om kärleken till Louise, som han fortsatt skicka brev till löpande under hela sin tid. Om när han blev biten av en rabiessjuk hund som liten och vad medicinen han fick för det gjorde med honom. Han får höra om Wachers upplevelser i militären och på mentalsjukhusen. Men Josef Wacher vägrar erkänna någonting som har, eller han säger ingenting om de här morden eller så. Så Emil byter spår. Här är han riktigt klurig.
Okay.
Han säger så här, han bara, gud, jag förstår, det här är ett misstag, du är ju oskyldig. Mm. Det här är tredje gången det händer mig att de skickar hit en man som är helt oskyldig till de här morden. Du kommer släppas alldeles strax, men innan du gör det, nu när vi har lite tid över, jag håller på att skriva en bok om vagabonderna. Och jag tänkte kolla om jag skulle kunna få intervjua dig lite grann om din upplevelse som liksom kringresande arbetare.
Okej.
Okay. Och Josef Wacher bara, absolut, inga problem. Så han började fråga ut honom, okej, okay, vart åkte du då? Vad gjorde du sen? Hur var det när man jobbar där? Alltså du vet så. Och de började liksom prata om olika platser och när han har varit där och var han har varit lite mer specifikt. Och till slut då så får Emil Forquet Josef Wacher att erkänna att han har ju varit på alla de här platserna där morden har begåtts, när de har begåtts.
Men gud.
Hur smart?
Hur smart?
Alltså så smart. Mm. Och sen säger Emil, jag vet att det var du som gjorde det. Och Josef Wacher nekar till en början innan han ett par dagar senare skriver ett brev till Emil Forquet och säger, de brotten du misstänker mig för, de har jag begått.
Mm-hmm.
Han säger ingenting typ så här, exakt så här gick det till eller den här personen så, men han ger erkännandet, yeah, de brotten du misstänker mig för, de har jag begått. Josef Wacher åtalas för ett mord. Vilket det är lite oklart. Det är liksom, det är inte helt tydligt typ, men han hävdar i alla fall att han inte har varit tillräckligt när han har begått brotten. Morden har begåtts under galenskap helt enkelt. Men så träder en annan trailblazer in på scenen. Rättsläkaren och kriminologen Alexandre Lacassin.
Vi kan flytta till Frankrike. Any day.
Och han var också en sån som bara höll på med riktigt feta grejer innan någon annan gjorde det. Mm-hmm. Så han detaljstuderar teckningar av brottsplatserna och identifierar alla likheter i attackerna. I och med att det finns likheter i de olika attackerna, alltså som är extremt lika, så menar han att det måste ha funnits en tanke bakom, alltså han måste ha varit med, han måste ha varit tillräcklig när han begick brotten, för de är så lika. Exakt. Det är inte den här, du vet, ingen okontrollerad frenzy.
Nej.
Vilket ju är det man liksom vill få det. Det är ju typ som att de vill få det som att han är typ en rabiessjuk hund när han begår dem lite grann. Och dessutom säger han att det finns liksom inga tecken på att rabies gör en galen på det sättet.
Nej.
Tydligen. Josef Wacher döms till döden och avrättas med giljotin 31 december 1898. Och hans fall har då liksom blivit en världsnyhet. Han är Frankrikes Jack the Ripper. Och man har då knutit 11 mord till honom, alla begångna på den franska landsbygden mellan 1894 och 1897. Men man misstänker då att hans offer egentligen har varit många, många fler.
Mm.
Så det man brukar säga är att någonstans mellan 11 och 27 mord. Under bara, det är ju bara 4 år typ.
Vad sjukt.
Så han har liksom bara så mördat någon och begett sig vidare och ingen har liksom vetat någonting. Det finns så här, någon gång, han behöll sina papper från militären. Mm. Så att om det var någon som typ pratade med honom, eller du vet, förhörde honom, så var han så här, jag är militär, typ visade upp det, och så fick de ett förtroende för honom.
Vad sjukt.
Det var alltså Josef Wacher, en man som också är känd för att han under hela liksom rättsprocessen och så ville han bära en, alltså en pälsmössa av vit kaninpäls för att signalera sin oskuld. Så hans liksom signalement är den här, det här då ärriga ansiktet och den vita kaninhatten.
Och ögonbrynen.
Alltså de är typ bara bra ögonbryn, ah, skulle okay, jag säga.
Okay, okay. Jag såg framför mig sådana...
Ah, nej, nej, alltså de är bara,
man
bara...
Det är sådana som man själv vill ha. Ah, sådana browlift-bryn.
Alltså, verkligen. Det är som rock-brows, eller vad
heter det? Ja, men shit, vad sjukt. Mm,
eller hur? The French Ripper. Mm. Jag har lyssnat på Dark Histories som har ett omfattande avsnitt om Joseph Asher. Jag har läst utdrag ur boken The Killer of Little Shepherds, A True Crime Story and The Birth of Forensic Science av Douglas Starr, som berättar liksom Wachers historia vid sida av liksom Emile Fouquet och Lacassan. Alltså Lacassan gjorde hur mycket feta grejer som helst. Typ. Jag har läst en artikel på Världens historia av Troels Ussing som var liksom väldigt bra och så här beskrivande i sina scener, som jag tror är ganska mycket baserat på den här boken också. Jag har läst Dr. Angela Buckley om The French Ripper, Liz Hunt för Telegraph, Kieran Conley för Headstuff, Richard Jones som har publicerat en text på toppensajten jacktherippertour.com och så förstås Wikipedia och Murderpedia. Pedia. Hej då!
Är du redo för mitt då?
Alltid.
Okej, ska vi se hur det här går då.
Underbart kommer det gå.
I början på december 1995 hittas en avliden ung tjej vid sidan av en landsväg utanför Grand Prairie, som är en förort till Dallas i Texas. Kroppen är så illa tilltygad så att man liksom kan inte riktigt direkt se vem det är liksom. Tjejen har blivit skjuten 2 gånger, en gång i bröstet och en gång i huvudet. Utöver det så har hon fått en rejäl smäll på baksidan av huvudet så att hon har liksom en krossskada där. Tjejen har på sig en tröja med texten UIL Region, Cross Country Regionals 1995. Hon hittas av en man som liksom är ute och kör. Så han vet bara direkt ringer polisen och är jättechockad och sådär. Och först så blir hon då en Jane Doe, men ganska snabbt så kan hon identifieras som den 16 år gamla Adrian Jones. Mm. Ja, det är så hemskt. Adrian och hennes familj, hennes mamma, pappa och 2 småbröder hade flyttat till Mansfield som var en väldigt liten stad utanför, liksom i närheten av Grand Prairie där hon hittades 11 år tidigare. De hade bott i Dallas men flyttat dit för att pappan och mamman ville typ skydda sina barn i en liten stad liksom. Hon beskrivs som en så här väldigt duktig tjej. Hon var typ jättebra i skolan, hon var engagerad i olika sporter. Hon hjälpte till hemma, hon hade ett extrajobb som hon liksom skötte felfritt. Hon beskrivs som typ, du vet, någon som var...
Var ordentlig typ,
eller? Ordentlig, ja. En toppenperson liksom. Men hon var också en tonåring.
Ja, hon var 16.
Såklart. Ja. Hon verkar ha haft en så här väldigt bra uppväxt och liksom en stabil familj, allting sånt. Och Mansfield är ju en liten sömnig stad, men hennes pappa var jättesträng och strikt. Så hon hade så här hårt hållna regler hemma. Hon fick inte vara ute efter liksom ett visst klockslag som typ var 10 eller 11. Och de ville inte, hon var alltid tvungen att bevisa typ vad hon hade gjort. Om hon var så här, jag var på bio, så ville de att hon skulle lämna biobiljetten och så här. Så de var extremt hårda. Mm. Jag läste någonstans att pappan hade, du vet, så här, spikat igen hennes fönster så att hon inte skulle kunna rymma på natten och sådär. Mm. Men, och då, det känns ju konstigt att de var så, för att hon var ju otroligt skötsam och kanske på grund av att hon var så hårt hållen så gjorde hon ju liksom saker som hon inte fick i smyg istället.
Såklart.
För, hon,
för det gör man ju.
För det gör man ju. Ja. Alltid. Ja. Alltså, MVHM som verkligen gjorde det. nej men, och hon då var ju som sagt bara en vanlig tonåring också. Och hon gillade ju, som många andra i den åldern, och kanske alla åldrar egentligen, att få uppmärksamhet från killar. Hennes...
Vadå? Alla åldrar.
Ja, men jag liksom...
Det är, du menar att det inte lägger sig?
Det lägger sig inte. Låt oss vara ärliga, ja. Det är alltid kul. Eller?
Ja, ja, ja.
Du skrattar som att du inte håller med. Hennes vänner har beskrivit henne som en big flirt och liksom, hon var väldigt omtyckt. Hon var jättesöt, hon var rolig, hon var trevlig. Hon beskrivs som en, som jag själv inte tycker är så starkt, men att hon var en sån som sa hej till alla.
Alltså typ så, tonåringar
gör ju inte det.
Gör ju inte det.
Nej.
Verkligen.
Nej, men så hon var verkligen, hon var en toppen tjej.
Mm.
Så alla är ju liksom helt i chock efter att Adrian har hittats mördad. Och bland annat då just för att hon var så omtyckt. Så alla kunde vara så här, vi förstår inte typ vem som ville skada henne. Vem som hade kunnat liksom utöva så här våldsamt våld.
Hur hamnade hon typ?
Exakt. Men polisen känner sig redan från början säkra på att det är någon som kände henne som har mördat henne. Och de bestämmer sig då för att gå igenom Adrians liv för att se om det finns några potentiella misstänkta. Bland annat så tittar de såklart på Adrians ganska nya pojkvän, Tracy. Föräldrarna vet att hon har pratat med honom i telefon på kvällen, för han har ringt efter hennes telefoncurfew som hon också har. Men de har så tillåtit henne att prata i telefon med honom. Så de vet så här,
att de har haft
kontakt den kvällen. Men han har alibi. Han har typ varit out of town med sin familj. Så att han kan liksom inte vara den skyldiga. Men han berättar att under det samtalet som de hade, så har hon bytt telefonlinje. Du vet, som man kunde göra när det ringt. Du kommer ihåg det, när det tutade på andra linjen.
Ja.
Och då, när hon kommit tillbaka, som sagt så här, det var Brian som ringde. Och Brian är en kille som var kär i Adrian. Mm. Som var lite så, en loner typ. Han brukade besöka henne på jobbet och hon tyckte det var så jobbigt att hon brukade gömma sig. Alltså han var väldigt mycket efter henne. Så polisen är bara så här, okej, Brian är suspekt. Hans bil som Brian körde passade också in på beskrivningen på en bil som en av Adrians lillebrorsor hade sett i närheten av deras hus samma kväll som hon sen blev mördad. Så att polisen plockar in honom och är bara så här, vi vet att det är du. Bla, bla, bla. Han får, du vet, de häktar honom. Och han är bara så här, först säger han att han inte kände henne, sen säger han att han gjorde det, men att han inte hade någonting mer att göra. Han var full, du vet, så här, den kvällen. Han var full, men han var hemma. Hans föräldrar säger att han var hemma. Men polisen är helt övertygad om att det är han. Så att han sitter alltså häktad i 3 veckor innan polisen till slut liksom inser så här, han får göra, du vet, lögndetektortest, han får göra alla såna här grejer, men han har då alibi. Hans föräldrar liksom säger så här, han var hemma, vi vet, alltså det kan inte varit han.
Nej.
Och det är mycket riktigt inte han. Så efter 3 veckor häktad så släpps han och polisen får då liksom fortsätta leta efter andra misstänkta. Så utöver då den här Brian så har de också fått tips om en tjej som gick i Adrians skola. Och de får höra då att Adrian och den här tjejen har haft ett bråk. För att Adrian har blivit hotad av den här tjejen framför andra kompisar. Mm. Efter att Adrian har typ vittnat mot henne. För den här tjejen var väldigt våldsam och väldigt utåtagerande. Hon har nämligen misshandlat en av Adrians kompisar rejält, alltså väldigt rejält, för att den här kompisen har haft ihop det med hennes pojkvän. Så att när hon får reda på det så har hon misshandlat Adrians kompis och skjutit sin pojkvän.
Men gud!
För att straffa dem liksom för den här affären som de har haft. Pojkvännen överlever, han blir bara skadad liksom. Och den här Adrians kompis, hon bröts eventuellt käken då i slagsmål med den här tjejen. Så att de är bara så här, vi vet att hon har hotat Adrian, vi vet att hon har ett väldigt våldsamt förflutet. Mm. De plockar in henne, förhör henne. Hon har också alibi som är helt vattentätt och efter ett tag så kan de liksom skriva av henne som misstänkt också. Polisen är också i kontakt med en kille som tävlade i skolans löparlag tillsammans med Adrian, en kille som heter David, för att hennes mamma sa att Adrian hade pratat i telefon med en David från cross country running samma kväll som hon senare blev mördad. Polisen kontaktar honom och han är bara så här, va? Varför skulle jag göra det? Vi är liksom inte polare. Det stämmer inte. Så efter ett långt förhör med den här David så känner de bara så här, men han har ingenting med det här att göra. Mm. Så han liksom, de skriver av honom också. Polisen arbetar stenhårt i jakten på Adrians mördare. Det händer ingenting. De har inga andra leads än det här. Och de har ingenting att gå på helt enkelt. Det hindrar ju däremot inte att folk börjar liksom spekulera och skvallra. Alla hennes klasskompisar eller skolkompisar är helt övertygade om att det är någon i skolan som har mördat henne. Det börjar också ryktas om att Adrian typ ofta smet iväg på så här rave som hon inte fick vara på. Och då ser det så här, kan det varit någon från ravet som har mördat henne? Det sägs också, alltså ryktes, det här är verkligen rykten, det finns inget bevis på det, att hon har varit involverad i någon typ av droghandel och att hon har liksom träffat folk som är skumma på det sättet.
Alltså folks fantasi har helt enkelt, tonårsfantasin har sprungit långt.
Verkligen långt. Ja. Hennes pappa sagt typ så här, den enda teorin vi inte fick höra var att hon hade blivit ivägförd av aliens. Liksom. Ja, ja. Så det är liksom allt. Ja. Alla pratar om allt.
Uff, och så jag tänker, hemskt att vara familj typ, så när alla bara håller på att spekulera.
Alltså så hemskt. Och jag tänker att det kanske blir liksom extra mycket så. Alltså så är det väl i småstäder också, eller i stora städer också. Men jag tänker men när det är en liten.
Ja.
Och det händer ingenting. Men ungefär ett år efter att Adrian har mördats så händer någonting på The Naval Academy i Annapolis i Maryland, som är då en bra bit bort från Texas.
Alltså jag hörde det verkligen som navel.
The Naval Academy.
Men nej, det, alltså det gör det heter så.
Du gör mig så osäker.
Nej, att jag bara, vad är det de gör där?
De opererar utåtstående navlar.
Perfekt navel kan man skapa.
Exakt. För där sitter en tjej som heter Diane Zamora och pratar med en kompis som heter Jay. Diane berättar att hon var arg på sin pojkvän som gick på Air Force Academy i Colorado Springs, för hon kände sig otroligt svartsjuk och orolig att han liksom gjorde någonting som han inte skulle med andra tjejer då. Mm. Och då frågar den här Jay så här, har du någon anledning att vara orolig? Har han liksom varit, exakt, var han varit otrogen förut? Och då svarar hon, det har han. Och då är Jay typ så här, men vad gjorde du då när du fick höra att han var otrogen? Och då svarar hon, jag bad honom att döda henne. Och Jay blir typ så här helt ställd och bara, vad fan säger hon typ? Men han är typ så här, det kan inte stämma. Så han bara så här, fan vad weird, och typ släpper det. Sen dröjer det några veckor till och då sitter Diane med några tjejkompisar som hon typ delar rum med och berättar samma historia igen. De här tjejerna blir också helt ställda, precis som Jay, och är bara så här, det är för jävla konstigt liksom. Varför skulle hon säga en sån sak? Men de är ändå så här, kan typ inte sluta tänka på det. Så dagen efter att Diane har berättat det här så berättar de det för sina överordnade, som i sin tur kontaktar polisen i Texas. Den här Diane då, Zamora, hon är en helt vanlig tjej. Även hon var så här jätteduktig i skolan, väldigt skötsam. Hon beskrivs som väldigt disciplinerad. Du vet, hon visste vad hon ville från att hon var väldigt liten. Så hon satt varje dag innan skolan, gick hon upp 6 och gjorde läxor och pluggade. Och du vet, såg till att vara så här väldigt förberedd. Och det tror man liksom berodde extra mycket på för att hon kom från ett ganska så här skakigt hem. De hade väldigt tufft ekonomiskt. Så att du vet, hon var så här, jag behöver ett bra jobb för att jag vill inte hamna i den här ekonomiska situationen som mina föräldrar har varit i. De var väldigt aktiva i kyrkan och när hon var tonåring så kom hon på sin pappa med att ha en affär med en kvinna från deras kyrka. Och det liksom gjorde ju familjens tillvaro ännu mer skakig. Och Dianes mamma reagerade på den här affären på ett sätt. Hon bestämmer sig för att hon vill liksom jävlas med den kvinnan som har en affär med hennes man. Så att hon tar med sig sin tonårsdotter Diane för att slå sönder den här kvinnans bil. De försöker göra inbrott i hennes hem. Alltså du vet, helt galna saker. Men och så liksom, allting är bara jobbigt typ hemma hos Diane. Mamman och pappan liksom håller ihop trots det här. Men det är ju väldigt traumatiskt för barnen liksom. Men Diane håller sig liksom stark. Och hon är typ så här, jag tror inte ens hon är tonåring när mamman tar med henne på de här grejerna. Utan hon är typ så här 10-11 kanske. Så hon är verkligen, verkligen ett barn. Hon hade ett tydligt mål i livet. Hon ville bli astronaut. Och som 11-åring så bestämde hon sig för att närma sig sin dröm. Om att så småningom komma ut i rymden. Och då sökte hon sig till US Civil Air Patrol. Och de har någon typ, det är liksom den civila grenen av Air Force, alltså US Air Force. Och de välkomnar kadetter då i åldrarna 12-21 för att göra någon slags förberedande utbildning typ på helgerna för att man sen ska kunna söka sig till armén, och sen tänker hon då att sen blir jag, det är vägen till att bli astronaut typ. Men så när hon då söker sig, eller när hon då är i det här US Civil Air Patrol, så träffar hon då den jämnåriga David Graham, som i sin tur drömde om att bli pilot. Han är också duktig elev i skolan, och han är också väldigt liksom aktiv i skolan eller i olika sporter. Och han har beskrivits av klasskompisar som the perfect guy. Mm. De träffas då på ett möte för de här nyinskrivna kadetterna, och tycke uppstod. De höll kontakten med varandra efter mötet. De är båda 14 år när de träffas. Och de bodde då 30 minuter från varandra. Han bodde i Mansfield och Diane bodde i Crowley. Och båda de här ligger då såklart i Texas. 4 år efter deras första möte, 1995, gick de båda två i high school. Och då har de hållit kontakten och de har liksom varit vänner och typ kära varandra. Men de började liksom dejta aktivt då. Och sen bestämmer de sig för att förlova sig. De har bestämt sig för att de vill leva resten av sitt liv ihop. Och nu är de typ 16.
Mm.
De säger så här, vi är förlovade nu. Vi sparar oss, vi ska inte gifta oss än. Men vi är förlovade, vi vill gifta oss när vi har tagit vår examen. De är superkära i varandra. Men vissa beskriver deras relation som att den är väldigt toxisk. Den är otroligt explosiv liksom. Och även om de då har förlovat sig med varandra och vill dela sina liv med varandra, så är de ju fortfarande tonåringar. De går i olika skolor, de har olika gäng, och David är då en väldigt poppis kille. Folk gillar honom, han är snygg, typ, han är smart, han är the perfect guy.
Mm.
Och han träffar då Adrian på löparträningen i skolan. Och de börjar typ flirta med varandra, hänga med varandra. Och one thing led to another, och de hade ihop det under en kort period. Efter det så får då David otroligt dåligt samvete gentemot Diane. Så han bestämmer sig för att jag måste berätta det här för henne. Och när Diane får höra det här så blir hon helt förstörd. Hon blir liksom helt förkrossad. Både hon och David ska senare berätta att när hon har fått höra det här så har hon lagts ner och så här dunkat huvudet i golvet. För att hon blir liksom bara helt så här, hon vet inte hur hon ska hantera det här. David är bara så här, men vad kan jag göra liksom? Jag vill bara att vi ska fortsätta leva med varandra. Typ så här, jag ber om, alltså han har så dåligt samvete. Och hon säger då att det enda sättet han kan gottgöra för det han har gjort och rädda deras relation är om han dödar henne. Efter det så börjar de två planera för hur de ska gå tillväga. Och till en början så säger David att han kan göra det på egen hand liksom. Men Diane säger då att hon inte litar på David och att han ska vara ensam med Adrian igen, så hon vill följa med. Så den här kvällen sen, när Adrian senare blir mördad, så lånar Diane sin familjs bil. David ringer till Adrian och bestämmer ett träff med henne, och sen åker de och hämtar Adrian i hennes hus. Diane ligger då gömd typ i baksätet på bilen. Sen kör de iväg till en avlägsen plats, och exakt vad som händer där kan man ju inte exakt veta, men för det beskrivs ju av de här två gärningspersonerna då. Men det båda de två säger är att de har stannat bilen, och då har Adrian och David börjat kyssa varandra, och det här har då triggat Diane jättemycket, så hon liksom kommer fram från platsen där hon har gömt sig och slår Adrian i huvudet med en träningsvikt, alltså typ en sån hantelaktigt som de har haft i bilen. Den här var tung och stor liksom. Hon lyckas slå Adrian i bakhuvudet med den här, och hon tuppar inte av men blir antagligen skiterad, eller liksom, man kan ju bara tänka sig. Hon lyckas ta sig ur bilen och försöker liksom springa därifrån, men slaget var så pass hårt så att efter att hon har sprungit en bit så trillar hon ihop på marken liksom och tuppar av. David har sprungit efter, men när hon trillar då så går han tillbaka till Diane och bara, hon är död liksom, hon har ramlat, hon är, måste vara död nu. Och då säger Diane så här, jag vågar inte lita på det, du måste skjuta henne. Så då gör han det, och efter att han har skjutit henne 2 gånger så kör de hem till en kompis, till David, där David och Diane duschar. Sen somnar David medan Diane städar bilen, och sen åker hon hem till sina föräldrar. När Diane kom hem till sig så skriver hon i sin kalender på det datumet då Adrian dödades, så skriver hon Adrian Jones. Sen dröjer det då nästan ett helt år innan de kan liksom gripas för det här. Vilket känns typ helt galet. För det känns så impulsivt och liksom barnsligt, om du förstår vad jag menar, utfört. Men man undrar ju vad som hade hänt om hon inte hade berättat det för sina vänner. För att polisen har liksom ingenting. Det finns inga fysiska bevis. Det finns liksom ingenting som kan knyta dem två till mordet. Förutom att Diane erkänner det för sina vänner. Både Diane och David plockas in och häktas såklart. Och först så nekar de allting. Men till slut så berättar då båda två sina versioner. Som är liksom extremt lika varandra. Och som är det jag precis har berättat. När det väl var dags för rättegång så prövades båda två som vuxna. Vilket betyder att liksom dödsstraff var ett alternativ för dem båda. Adrians familj bad liksom domstolen att plocka bort det som ett alternativ. Vilket betyder då att livstid var det hårdaste straffet som både Diane och David kunde få. Under rättegången hävdade Diane att hon varit med, men att David liksom varit den drivande parten och att det var han som utförde själva mordet. Hela hennes rättegång sändes på tv, vilket känns helt sinnessjukt. Och trots då att hon menade att hon inte varit en aktiv del i det hela, så dömde juryn henne till livstid i fängelset för mordet på Adrian. I Davids rättegång så var det vittnen som sa att han och Adrian aldrig hade haft ihop det, så som han hade sagt. Och som då skulle ha varit hela motivet bakom mordet. Och han själv har också skiftat i det. Att han ibland har sagt att de har haft det, och ibland har han sagt att de inte haft det, utan att han bara sa det för att han ville göra Diane svartsjuk. Och vad som stämmer kan vi ju omöjligt liksom veta, eftersom det bara är han som vet det. Men även han då dömdes till livstid i fängelse. Och det var det otroligt sorgliga och tragiska mordet på Adrian Jones.
Det är också det här att de typ hade kommit undan med det.
Ja, det känns ju som om de hade gjort
det. Det är så jävla konstigt att hon, men det var, måste ju varit att hon typ inte klarade av att bära på det.
Men de som hon erkände det för, ja, har sagt att det nästan var som att hon skröt om deras kärlek, hur stark den var. Så att det liksom var typ som att så här, nej men alltså,
han gjorde det här,
han
för,
gjorde
mig.
Det här för mig liksom. Så jävla
jävlar,
hemskt.
Alltså.
Så unga människor liksom, det är så jävla sorgligt.
Så många liv förstörda. Usch, vad sorgligt.
Så jäkla sorgligt. Jag har läst en artikel som heter The Texas Cadets av Skip Hollandsworth på Texas Monthly. Flera olika Wikipedia-sidor. Så jag har lyssnat på podden Going West, och det avsnittet heter The Texas Cadets Murder. Ett avsnitt av podden Behind You, och det avsnittet heter High School Sweethearts Turned Murderers, The Case of Adrian Jones. Jag har sett delar av en Dateline-intervju som Diane gjorde 2008 inifrån fängelset, där hon bland annat gjorde ett lögndetektortest som de inte kunde säga att hon liksom klarade, för hon andades, du vet, så här konstigt sånt.
Som det med lögndet.
Ja, men man ansåg att hon manipulerade testet. Liksom. Jag har läst Murderpedia och en artikel av Jax Miller på Oxygen True Crime.
Uff!
Ja,
det där var fruktansvärt. Du, tack snälla.
Tack.
Tack till er som har lyssnat på det svaga 301 avsnittet.
400 blir toppen.
Har du något att se fram emot?
Vi hörs nästa vecka. Tack snälla för att ni lyssnade.
Hej då!
Hej då!
Podplay, en del av